Vi har kommit så här långt att vi är på del 3, där vi motsvarar sidorna 44-56 i boken. Människan är en syndare. Våra fyra grundsanningar var de här. Människan har ansvaret för sitt liv inför Gud. Människans största problem är att de faller till synd och gjort uppror mot Gud. Gud svarar på problemet genom att Jesus Kristus dog i vårt ställe, uppstod igen, och vi kan få tillbaka gemenskapen med Gud genom tro på Jesus Kristus. Där var våra fyra avgörande frågor. Vem skapar oss? Vem står vi till svars inför? Vad är vårt problem? Har Gud någon lösning på det? Och hur kan vi få del av frälsningen? Och då hade vi tittat på förut att Gud är den rättfärdige skaparen, den som vi står till svars inför. Och nu kommer vi till vårt bekymmer. Vad är vårt stora problem? Och sen ska vi titta på att Jesus är svaret och att vi kan omvända oss och tro. Nu är det här som vi ska titta på. Att människan är en syndare. Människan skapades av Gud för att leva under Guds rättfärdiga herravälde. Du och jag var inte oberoende. Vi skapade av Gud och för honom och till honom. Och i fullkomlig glädje också. Att ha gemenskap med Gud är inte glädjelöst. Det är glädjefyllt. Och det är en glädje som går mycket djupare än allt du kan tänka dig. Men det fanns också en del av det. Vi skulle ha fullständig lydnad för Guds auktoritet. Det var han som var världens skapare och han som var rättfärdig. Och vi skulle leva tillsammans med honom. Och i en fullkomlig gemenskap med honom. Och när Gud sätter människan i världen så var det dels för att synliggöra hans härlighet för världen. Därför att Bibeln säger att det finns en andevärld också. Och när Gud skapar människan så var det för att uppenbara sin vishet för sina fiender. För Gud hade fiender redan på den tiden. Och att vi skulle styra världen under Gud som hans visekunga. Om Gud är kung så var människan kallad att vara Guds visekung. Underställda honom, totalt beroende av honom. Men med en väldig värdighet. Och när Gud placerar Adam och Eva i lustgården säger han att ni ska bruka och bevara det. Det handlar om att förvalta någonting. Att ta hand om något man bara har fått till låts. Men så kom det här med kunskapens träd. Människans uppdrag i världen var aldrig frikopplat från Guds herravälde. Och Gud sa, ni får göra allt här, förutom en enda sak, nämligen, ni får inte äta av det här trädet. Allt det andra har ni full tillgång till. Men i och med att Gud ställde det där trädet där, så var det en synlig påminnelse för människan, trots den oerhörda frihet och makt hon hade fått, att ni lyder under mig. Det finns en sak ni kan göra, eller det finns en sak ni inte kan göra, nämligen att äta av det trädet. För Gud hade skapat dem, därför hade han rätt att befalla dem och fick göra hur de skulle leva. De var bara skapade förvaltare. Gud var kungen som ägde allt sans. Det här var vad som gick snett. Människan valde att äta från kunskapens träd trots Guds befallning. Exakt vad det där trädet var för någonting, det vet vi inte. Men vi vet att när man tog steget så avvisade man Gud. Det här kallar vi för syndafallet. Det innebar att människan avvisade Guds auktoritet. Förklarade sig självständig. Vi talar mycket om det. Det är viktigt att förverkliga sig själv. Jag. Till och med ville människan bli som Gud när ormen kom. Och frestade Adam och Eva så sa han, nej, ni kommer inte dö om ni äter det här trädet, utan ni kommer att bli gudar istället. Ser du om i världen på alla religioner och allting som finns, att nästan alla förutom sann biblisk tro går ut på att människan ska bli gud. Hon ska gudomliggöras. Detta är en frestelse som kom redan i Edens lustgård. Alltså, människan ville inte vara vise. utan kung istället för kung. Mycket kort sagt, ett medvetet uppror mot Guds herravälde och vilja. Detta är ingen positiv bild av människan, men det är så den beskrivs i Bibeln. Och som evangeliet är svar på. Vi utmålar inte människor som onda för att vi vill att det ska förbli så. Men om vi ska kunna uppskatta vad Jesus har gjort och förstå vad det egentligen betyder, då måste vi se de negativa sakerna också. Det var någon som sa en gång så här: ska man studera stjärnorna och deras skönhet, då gör man det bäst mot en mörk bakgrund. För då ser man stjärnorna i all deras glans och härlighet. Det är likadant med det här. Det är bara när vi förstår hur illa ute vi är och att det är vårt eget fel. Det är bara då vi kan uppskatta vad Jesus har gjort på rätt sätt. Förstår ni min poäng? Ni behöver inte hålla med, men det är så här Bibeln beskriver det. Det är det här evangeliet börjar med. Den utmålar människan som totalt förtappad, älskar av Gud, skapar underbar, men på grund av synden i så stora problem att det inte finns någon annan lösning än att Gud gör någonting. För detta var syndens ursprung. Uppror, avvika från Guds vilja, gå en annan väg. Jesaja 53 och 5 skriver, jag tror det är 50 versen. Jesaja 53 står det: vi ville alla gå vår egen väg, var och en. Är det inte det vi letar efter? I did it my way, sjöng Frank Sinatra. Är inte det en ganska bra beskrivning av hur vi är vi människor? Jag ska bli någonting. Jag vill gå min egen väg utan Gud. Ordet synd som vi såg betyder att missa målet eller avvika från den norm som Gud hade satt upp. Men det är viktigt att komma ihåg att det som hände i Edens lustgård var inte en olyckshändelse, utan det var ett medvetet förkastande av Guds skaparens överhöghet. Det finns en hel del saker som vi är offer för. Men det finns en offermentalitet som har kommit in i samhället som är väldigt skadlig, för den gör att vi inte tar ansvar för våra egna handlingar. Ja, men jag har ju drabbats av det här och det här. Varför ska jag behöva ändra på mig? Bibeln säger att det som hände här och som är vårt problem, det var ingen olyckshändelse. Det var medvetet från vår sida. Och följden av det här, det första som händer, Adam och Eva springer och gömmer sig. Man förlorade gemenskapen med Gud. Man kunde inte längre relatera till Gud. Man blev rädd för honom. Man förlorade Edens lustgård. Man var tvungen att lämna allt det där. Bibeln beskriver också som att skapelsen hamnade under en förbannelse. Allting bryts ner. Sjukdomar, genetiska plågor och vad du kan tänka dig, genetiska sjukdomar. Allting. Och döden kom in. Adam och Eva dog först andligt. Förlorade gemenskapen med Gud. De blev svarta i själen. Och till slut dog de fysiskt. De första människorna innan synden kom in, de levde för evigt. Men Bibeln säger, det här var ingenting som bara gällde dem. Utan alla människor alla tider har gjort likadant. Och nu slår vi upp biblarna här. Romarbrevet 3:23. Det finns ingen religion som är så jämställd som kristendomen. För den behandlar alla människor lika. Ser ni vad det står här? Alla har syndat. Saknar härligheten från Gud. Ja, det är kanske inte positiv jämställdhet i den bemärkelsen. Folk kan sticka. Men den drar ner alla människor till samma nivå och säger, vårt problem är att vi alla är syndare. Och då saknar härligheten. Jo, Gud finns inte längre i våra liv. Det är det som är innebörden. Hans närvaro finns inte där. Och så står det i 10 versen innan där. Ingen rättfärdig, det talas om människan. Ingen rättfärdig människa finns, inte en enda. Och Gud är rättfärdig. Bibeln säger också, och det här är svårt, att ta till sig. Men det är sant. Människan inte bara syndar med sina handlingar. Hon är i sitt väsen en syndare till sin natur. Allt sedan Adam och Eva föll. Evangeliet om Jesus är goda nyheter. Men den innehåller också stötestenar. Sånt där som man snavar över och blir irriterad på. Vem har ställt den här? Säger man när man springer på någonting. Och detta är nog det allra svåraste för framförallt för en nutidsmänniska att ta till sig. Att människan är en syndare. Om vi frågar människor så håller de med om att de borde handla bättre. De borde göra sig och jag vill vara en bättre människa. Jag ska försöka. Men så tänker både de och vi också att jo, men jag är nog inte egentligen så här. Utan jag hade bara en dålig dag när det där hände. Jag ska säga som en annan person sa att när du hade den där dåliga dagen, det var då det visade sig vem du egentligen var. Det var då ditt rätta ansikte kom fram. För så länge allting är enkelt och flyter på, då kan man hålla tillbaka det där lite. Och man låter inte känslorna och impulserna komma. Men så kommer de där dagarna då allting liksom bryter ihop. Och då tänker vi att jag var inte mig själv. Nej, men det var egentligen tvärtom. Det var då ditt stora problem visade sig. Du är i ditt väsen en syndare. Och hamnar du under tryck, då bryter du ihop. Och då kommer det fram saker som du inte är stolt över. Så det här är en stor stötesten. Att synden har kommit in så att människans natur har blivit fördärvad. Men missförstår vi det här, då kommer vi också att missförstå vad evangeliet är. Det är därför det är så viktigt att ha det med sig. Det finns flera missförstånd om vad synden är för någonting. Först är det här. Vi var inne på det här med synden och syndens konsekvenser. Nu pratar Johannes om sjukdom. Men det här kan vara en sån här sak. Man säger Jesus kom för att frälsa oss från meningslöshet och tomhet. Det är sant. Men det räcker inte. Därför att meningslöshet och tomhet är en konsekvens av synden. Varför känner vi oss så tomma? Och det är för att vi är syndare. Varför letar vi efter någonting? Och därför att vi har förlorat någonting. Man kan också ibland reducera synden till en brusten relation i en jämställd relation. Ungefär som att, ja, jag och Gud, vi har inte så bra nu. Men det ska nog ordna sig till slut. Men det är inte en jämställd relation. Ibland definierar man synden som negativt tänkande. Så säger man, Jesus kom för att lära oss att tänka stort om oss själva. Så att vi kan bli vad Gud vill. Det är inte heller evangeliet. Och sen blandar man ihop också synden, lyssna nu, med synderna som synden orsakar. Så säger man, det var jag inne på alldeles nyss, våra yttre handlingar, det vi gör. Och det säger inte så mycket om vilka vi är här inne, men jag menar att det är precis tvärtom. Det som kommer ut, Jesus sa, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Hur jag handlar, hur jag behandlar min familj, hur jag gör på mitt arbete, hur jag behandlar människor som handlar illa mot mig, det säger väldigt mycket om vem jag är. Det är mina handlingar som definierar vem jag är. Och det blir mörkare och mörkare. Här kommer ett engelskt uttryck. Den fallna människans natur är inte vacker. Hon är radikalt fördärvad, säger vi. På engelska säger man radical depraved. Alltså det är ett mörker på insidan som är besvärligt. Jag har letat efter bilder. Hur ska man beskriva det här? Människan begår inte bara synder. Hon är en syndare. Gillar hon grilla? Ofta tänker vi på människan som en oxfilé. Finns det någon synd? Något som inte är bra? Då ligger det på insidan. Det är lätt att skära bort. Och så blir allting snyggt. Men det är så här Bibeln beskriver oss. Som en entrecôte. Förlåt bilden. Synden är insprängd i vårt väsen. Vi kan faktiskt inte bli av med den genom att skära
måste bli förvandlade till något annat.
Några bibelord. Bibeln säger att vi är av naturen vredens barn när vi lever utan Gud. En förskräcklig bild, men så säger Bibeln. Och Jesus säger då, från hjärtat utgår onda tankar. Alltså, Jesus sa det själv, vår egen frälsare som gick här nere, delade våra villkor. Att från hjärtat, våra hjärtan utgår onda tankar. Vårt problem är våra egna hjärtan. Och Paulus säger, vi var döda genom våra överträdelser och synder. Det gäller alla människor. Detta är svårt att ta till sig, men det är bara mot en mörk bakgrund som evangeliets härlighet kan bli verklig för oss. Och Gud arbetar mot synden därför att den går emot hans väsen. Han kan ju inte se på det onda. Syndens lön är döden, säger Bibeln. När synden blir havande så föder den död till slut. Och vad är det ytterst? Vad är död ytterst? När någon dör som vi känner så separeras vi. Och det är likadant med Gud. Bibeln säger, det är era missgärningar, alltså synder, som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det är vårt synd. Och, vilket är svårt att ta till sig, men det står i Bibeln, det är sant. Bibeln talar om en slutlig destination för människor som inte vill omvända sig. På grekiska gehenna, det brukar översättas med helvete. Och jag ska lägga till någonting som inte finns i boken. Vem talade mest om helvetet i hela Bibeln? Jesus. Den som kom för att lida och dö för människorna på kors så att de inte skulle gå förlorade. Han var den som varnade mest för vad som händer när synden får fortsätta härja i våra liv. Att vi då går förlorade. Paulus talar väldigt lite om helvetet. Det står väldigt lite om det. I Gamla testamentet finns antytt på en del ställen. I breven sägs inte särskilt mycket. Det är i evangelierna när Jesus talar som detta nämns. Varför är det så nödvändigt? Varför är det detta smärtsamma så nödvändigt? Jag sa förut att Gud som är rättfärdig kan inte se på det onda och han måste ta itu med synden. Och om vi inte vill tro på Jesus så får vi ta själva ansvar för våra handlingar inför Gud. Det är en sak. En annan sak är den här. Gud söker bara gemenskap med dem som vill gensvara frivilligt. Vill vi ha gemenskap med Gud så erbjuder han oss det. Men han tvingar sig inte på oss. Och det här uttryckte C.S. Lewis, Narnia-författaren, som att helvetet är låst från insidan. Låt mig säga så här. Vi säger ibland att vi längtar till himlen. Men, och det finns många människor som gärna vill komma till himlen. Men de flesta av dem vill inte att Gud ska vara där när de kommer dit. Därför att de tänker att men, himlen är en plats där jag får allt vad jag vill ha. Och där är jag och mina kompisar, när vi fantiserade när jag var små då. Himlen var en plats där man fick obegränsat med glass och godis då. Det var liksom den bilden man hade. Men himlen är inte i första hand om det. Den handlar om Gud. Va? Himlen är den plats där Gud visar sig i sin fulla härlighet. Som han aldrig kan göra för oss här på jorden. Och lyssna nu. Om du och jag inte vill ha gemenskap med honom här på jorden. Då kommer vi aldrig att trivas i himlen. Och det C.S. Lewis menar när han säger att helvetet är låst från insidan. De människor som förkastar Gud och inte vill ha med honom att göra, de vill hellre vara där än i himlen. Förstår ni vad jag vet efter? Sen är det så här. Gud har också lovat att en gång för alla göra slut
på all ondska.
Och då står det, med tanke på kärnbränsle, slutförvaring, vad ska vi göra med det här som är så skadligt? Vi måste låsa in det någonstans. Och då säger Bibeln att ondskans makter måste finnas en plats för slutförvaring, borta från Guds ansikte, om himlen ska vara en verklig himmel. Varför är evangeliet så radikalt? Jo, den framställer människan och synden så här för att, citat från Romarbrevet, varje mun ska stoppas till och hela världen står med skulden för Gud. Tanken här är att du och jag ska inte kunna berömma oss av någonting. Det finns ingen ursäkt för oss. Vi kände Gud, men vi gjorde uppror mot bättre vetande. Det är vad evangeliet säger. Men, varför? Jo, den bränner medvetet alla broar till självfrälsning. Och den vill framställa saker och ting på det här sättet. Inte för att det är påhittat, utan för att det är sant. Så att vi tar sig ifrån allt hopp och Jesus blir vårt enda hopp. Det är poängen. Om vi ska uppskatta vad Jesus har gjort, då måste evangeliet, de goda nyheterna, framställas först. Att synden är så här allvarlig, människan är så här fördärvad. Annars blir inte Jesus värdefull. Är det inte så här, då hade Jesus aldrig behövt komma. Om det fanns en annan väg. Men det finns en väg. Jesus Kristus är vårt hopp. Han är vår frälsare. Det fortsätter vi med i eftermiddag. Efter lunch. Nu är lunch.
Jag vill bara säga en sak när jag är här. Tror.